Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Välkomna ska ni vara allesammans till denna nyhetsveckans special där jag, Ingrid Carlqvist, ska intervjua eller samtala med Lena Holve. Välkommen hit, Lena.
Tackar.
Kan inte du ge en liten presentation av dig själv för de som händelsevis inte känner till dig?
Ja, det kan jag väl göra. Jag började med att skriva en bok när jag var 16 som var på väg ut. Och den stoppade jag själv för att en lärare sa mig att det är inte en fråga om att vara ordkåt, man måste ha något att skriva om. Så det blev så att jag jobbade i 10 år med människor. Jag satt i domstolen, jag hade fosterbarn, jag jobbade på ålderdomshem, jag jobbade på Barnens ö, jag jobbade på Långbro mentalsjukhus. Mm. Och när jag var 30 så debuterade jag som författare precis som vi hade bestämt.
Mm.
Och så var jag var yrkesförfattare i kanske 10 år. Och alla böcker blev extremt uppmärksamma. Så det var väldigt jobbiga 10 år, måste jag säga.
Mm-hmm.
Sen, men när jag var 40 så la jag ner bokskrivandet över en natt. Alltså. Och gick in i IT och där var i 20-25 år. Och så bestämde jag mig av en slump igen. För att börja igen, därför att det behövs en grupp jag håller på med som är utmattade.
Mm.
Och då kom jag att jobba med näringslivet väldigt mycket. Och då lämnade jag allt det här med människor överhuvudtaget. Alltså.
Mm.
Så nu är väl tanken att jag ska skriva böcker fram till min död så småningom igen.
Men du, anledningen till att vi bestämde oss för att ha det här samtalet idag, det är ju att vi båda har blivit... Ja, lite indragna i det här fallet med mamman som kidnappade sin son under 5 månader. De kallas då Anna och Elias. Och jag har skrivit en artikel på vår sida och du har också skrivit om det. Och då har vi fått de här herrarna runt Anna, Henning Witt, Conny Andersson, Ole Dammegård med flera på oss, de tycker att vi, de har till och med polisanmält dig för förtal.
Mm, det är bra.
Berätta, vad kände du när du tittade på det här fallet?
Ja, alltså numera ser jag ju hur de gör, va? Alltså de polisanmäler förhastade slutsatser och rena påhitt. Och så gör de sina polisanmälningar till sanningar. Och sen när de inte får igenom det i rättsväsendet, för att det finns liksom ingen substans, finns ingen bevis, finns ingenting, så blir de offer. Och då, man har redan antytt att jag säkert är med i någon pedofilring, va?
Oh, herregud.
För att jag har haft, ja, det stod på vitt. Jag har lyckats få bakom rubrikerna att publicera en salva mot mig. Och där ger han då intryck av att eftersom jag hade 15 HBV-barn för 40 år sedan så är jag säkert med i något nätverk. Men först har jag inte ens haft 15 HBV-barn för det fanns inte på den tiden.
Nej.
Och det är 40. Så det är så här man gör, va? Man producerar en verklighet som faktiskt inte existerar.
Mm.
Och sen plusanmäler man det och sen kör man det. Och när man inte, när polisen lägger ner anmälan mot mig, därför att för det första så kan man nog inte förtala en pseudonym, ett fingerat namn.
Nej.
Som allmänheten inte kan identifiera.
Mm.
För det andra är brottet i så fall begått på Cypern och inte i Sverige. Va?
Mm.
Jag bor ju inte ens i Sverige.
Nej, precis.
Och det är också lite den här anspelningen att jag är med i en pedofilring i Sverige. Va? Det är ju svårt för mig eftersom jag inte ens bor där.
Jaha,
men det är så man gör, va? Man liksom väcker grejer i folks huvuden. Och sen när polisen kommer lägga ner det här, för det är klart de lägger ner det här. Om inte annars för att man lägger ner allt som inte ger 2 års fängelse. Då blir det då ett bevis på att det är korruption. Va? Jag menar, de här människorna skadar rätt mycket, speciellt riktiga offer för korruption.
Ja, precis. Ja, och vi kan väl berätta då, du vet, jag började ju skriva om det här med såna här falska incestanklagelser redan på 90-talet. Och man blev ju inte populär i den feministiska rörelsen när man påpekade att det var väldigt många mammor som hittade på såna här anklagelser bara för att själva få fullständig vårdnad om sina barn. Alltså, det finns kvinnor som skiljer sig och som då tycker att då har inte pappan längre någon rätt till barnen. Och de är beredda att gå över lik för att själva få ha sina barn. Och har påstått det liksom förfärliga saker om liksom papporna som många gånger fick långvariga fängelsestraff helt utan bevis. Och jag följde ju många av de fallen, och samtliga av de fall jag skrev om blev sedan beskrivna i justitiekanslerns rapport Felaktigt dömda. Så att när jag... Och sen så lugnade ju detta ner sig en smula faktiskt. Och det har varit ganska lugnt under 20 års tid. Och när då det här fallet dök upp så kände jag direkt, alltså jag fick såna dåliga känslor direkt och kände liksom igen mycket av det från 90-talet. Och därför så läste jag hela förundersökningen och jag såg ju direkt att det här var ett av de typiska fallen. Som,
jag har också läst bara undersökningen alltså. Och jag ser precis vad du gör, va? Det är en 90-talsrepris. Och den är ganska dålig, den reprisen.
Ja, det är den. Och jag menar, jag är inte förvånad över att det finns såna här kvinnor fortfarande. Det jag blev uppriktigt glad av att se, det var att varken socialförvaltningen eller polisen gick på hennes lögner. Därför att det är så uppenbara lögner. Jag tror både du och jag vet att pedofiler, de arbetar ju inte genom att slå och plåga barn. Det är ju oerhört korkat, för att det är inte många barn man får med sig på det viset. Så riktiga pedofiler, de använder sig av groomingtekniker, att ge presenter och kärlek och sådär för att vagga in barnen i en säkerhet. Den här mamman påstod att varje gång hennes son var hos pappan så misshandlade han sonen. Han slog honom hela tiden, helt utan anledning. Och stora syskonen, de slog honom också hela tiden utan anledning. Plus att pappan varje natt låg och drog i sonens pen, varpå det då skulle ha blivit blåmärken, påstås det. Och det här att mamman hela tiden fotograferade sonens blåmärken och hans penis ledde ju till att socialförvaltningen sa till henne: du måste sluta med detta. Alltså, det är du som begår övergrepp på pojken.
Ja, precis. Alltså, man vet ju inte jättemycket om pedofiler, men man vet en hel del, va? Det man vet alldeles säkert, 100%, det är att de själva har varit offer för sexuella övergrepp. Man tror att 90% av dem är män och 10% är kvinnor. De kvinnliga pedofilerna går nog ganska loss i Sverige, tror jag, med tanke på att kvinnor alltid är goda i Sverige.
Just det.
Men sen vet man också att de är jätterädda för andra vuxna. Och jag har grävt lite i den här pappan i det här fallet. Och han är till exempel med i 2 stora sällskap som bara består av vuxna. Det är inte en pedofil.
Nej.
Dessutom finns det inga som helst kopplingar till att han skulle vara ungdomsledare eller vara med på ledare på Unga Örnar eller scouten eller simledare eller någonting. Alla pedofiler dras till miljöer där det finns barn. Och det är precis som du säger, de misshandlar inte.
Nej.
Tvärtom, de öser till exempel presenter och godis och glass över unga. Så att den som har sett äkta incestpedofilfall ser direkt i den här förundersökningen att det här är bullshit.
Ja, Precis, och det fanns ju även andra saker som var precis som de fallen jag skrev om för så länge sedan. Nämligen en mamma som hela tiden förhör sitt barn och ställer ledande frågor och bandar detta. Och det absolut värsta jag hittade, det var ju när mamman säger till sonen: "Oh, jag hörde att det var någonting du önskade dig mest i hela världen." Och då svarar pojken då: "Jag vill ha en fotboll och ett nytt PlayStation." Och så rabblar han upp en massa saker och säger: "Nej, men det var något annat du önskade dig mest i hela världen." Jaja, att pappa ska dö, svarar pojken då. Ja. Varpå hon säger: "Åh, min lilla älskling, ja, det var bra."
Ja, jag läste exakt det där också.
Om inte man förstår att det här är en ondskefull människa som tvingar sin son att säga att han önskar att pappa ska dö, då har man något fel i huvudet.
Ja, man vet väldigt lite om pedofiler i alla fall.
Ja, ja, precis.
Väldigt lite.
Men jag menar, och det är ju det som är grejen, att när mammor ljuger på det här viset så är det ju de som misshandlar barnen. Det är ju en form av psykisk misshandel, och att hon dessutom kidnappade honom under 5 månader där han inte fick gå i skola, fick inte träffa sina kamrater, han fick inte träffa sin pappa. Det är ju misshandel av barn. Och så har vi då ett helt gäng karar som själva skulle kunna råka ut för samma sak, som bara applåderar denna mamma och syr ihop konspirationsteorier om att det finns pedofilringar inom socialen och polisen som är i maskopi med denna pappa. Vad är det som driver såna här män, tror du, Lena?
Ja, alltså, för det första så är de här kvinnorna, och de vädjar på något sätt till faders instinkter. Jag tror att de starka män säger nej efter ett tag. När de vräker ur sig hur svårt de har och ekonomin är dålig. Men svaga män går nog på det här. Och Sverige har tyvärr väldigt mycket svaga män. Mm. Så att jag är inte så förvånad att hon lyckas dra igång. Bland annat ett gäng poliser som är före detta poliser. Som har bildat någon slags team runt henne. Mm. Och det jag kan se är att de jobbar hårt nu på att de ska förlora även umgängesrätten. Därför att de är extremt okunniga. Va? De lever i det blå. Alltså. Mm. Det är ju så att när du får umgängesrätt av ett barn så får du bara umgås. Du får gå på bio, du får kul i en park. Mm. Men du har ingen vårdnad längre. Så att om det här barnet behöver iväg till sjukhus, säger vi, då ska du kontakta vårdnadshavaren som åker till sjukhus med detta barn. Mm. Och du kan åka dit själv under förutsättning att ungen har brutit benet och du verkligen inte fick tag på vårdnadshavaren. Så att vad det här teamet gör, det är att de hela tiden bevisar faktiskt rakt upp och ner att man bryter mot umgängesreglerna.
Ja.
Så att jag blir inte förvånad om hon blir av med hela umgängesrätten tack vare deras idoga arbete, va? De har ju alltså polisanmält socialtjänstemän, och det var en av deras så kallade experter som skrev i en anmälan till IVO att han kunde garantera 365 sexuella övergrepp och 100 misshandlare från en pedofil. Du vet, jag bara gapade när jag läste den här förundersökningen.
Ja.
Ja. Men som jag ser det är de extremt okunniga. De vet inte hur det går till, va? När man polisanmälar mig för förtal av ett fingerat namn. Det säger ju det mesta om deras juridiska nivå.
Och dessutom den här Henning Witte, han kallar ju sig jurist.
Han är inte advokat som många tror. Va? Han är inte advokat i Sverige, jag har kollat det.
Mm.
Många tror ju att han är advokat, men det hör ju jag lång väg att han inte är. Va?
Mm.
Därför att han vet mycket, mycket, han vet ingenting om familjerätt. Alltså.
Nej, och jag tror du har rätt.
Det här du säger, att det är så självklart att det är mamman som är misshandlaren i det här fallet. Jag menar, det ser inte han, utan han köper henne stor rakt upp och ner.
Mm.
Och den så kallade experten fixade så hon fick en kvarts minut. Så jag menar, hon vet ju hur man drar i tåtarna.
Jo, jag tror du har rätt i det. Att den här mamman kommer antagligen att förlora allt umgänge med barnet, eller möjligtvis att hon får övervakat umgänge, därför att hon fortsätter ju med den här gruppen att driva denna fråga, och hon förstår överhuvudtaget inte att hon har gjort något fel, utan i hennes värld så är det helt felaktigt att det är pappan som har fått vårdnaden. Och hon hann ju knappt ut från häktet förrän hon gick till pojkens skola och försökte hämta honom där.
Visst. Alltså jag är övertygad om att det är nära förestående att hon blir av med hela umgängesrätten, eller övervakat som du säger.
Mm.
Men, eller att om pappan inte klarar den här stormen som är runt honom, va, så blir ju barnets fosterhemsplacering. Men hur som helst i alla fall, så är det för mig såklart vem det är som är misshandlaren i det här fallet. Men så ser jag också hur det här teamet jobbar, man. Eftersom jag själv är polisanmäld, så ser jag precis hur de gör, va?
Mm.
Alltså de skriver polisanmälningar, och det är inte en, det är inte bara jag som är polisanmäld, det är hur många människor som helst som är polisanmäld. Alla som säger emot, va? Mm. Du har väl goda chanser att bli polisanmäld också.
Säkert.
Du har pratat. Men alltså de skriver polisanmälningar, och sen blir det som står i deras anmälningar, det blir sanningen, va?
Mm.
Och när de kommer till domstolen med sina sanningar, så faller allting. Bland annat av sådana skäl som du och jag konstaterar direkt. Pedofiler uppför sig inte så här, de gör inte så.
Mm.
Sen upplever jag också det här med snacket om att skälet till att hon då skulle vara missbedömd i alla domstolar, det är ju många som helst, det är 7 utredningar och sånt där, beror på att alla tillhör en pedofilring, man.
Mm.
Och det ser ju jag också nu hur det går till, eftersom jag är indragen i den här pedofilringen som man har fosterbarnet har 40 år sedan. Och det är ju fullständigt löjligt, för att om du skulle sätta dig och räkna i förundersökning hur många tjänstemän det är som är inblandade här, så är det säkert 100.
Ja.
På minst 10 arbetsplatser. Det är folk på banker, folk på telebolag som har tagit fram sms. Det är ju 1800 sms-meddelanden mellan henne och den här, som tyvärr inte dömdes då, vill jag säga. Jag
just det.
Att den har varit väldigt mjäkigare.
Ja, jag håller helt med dig. Och den här mannen, en äldre, jag tror han är psykiater eller har varit psykiater, han har ju uppenbarligen, vilket han också själv säger, varit förälskad i den här mamman, och han tog ett lån i banken på, jag tror det var på 250 000 kronor, som han bara lämnade över till henne, och som hon ju då levde på under de här månaderna som hon försvann med sonen. Så att han friades, det tycker jag är upprörande. Han borde ha fällts för medhjälp till det här brottet.
Absolut. Men man ser också att tingsrätten är väldigt mjäkig. Jag förstår inte att de är så mjäkiga som de är. Jag tycker man skulle ha stämt för människorov till att börja med. Därför det är som jag säger. Om du har bara umgängesrätt, så får du bara umgås. Det är inte ditt barn längre.
Mm.
Det är alltså juridiskt sett är du inte förälder längre. Men här har de dömt som om det är en mamma som tar sin unge och sticker iväg 5 månader. Juridiskt sett är hon inte en mamma som sticker iväg i 5 månader. Faktiskt inte alltså. Så att domstolen är väldigt, väldigt nekad.
Och det tror jag har att göra med att hon är kvinna. Jag menar, jag har ju följt många sådana här fall, och det är väldigt ovanligt att de döms till mer än mycket korta straff. Och den här mamman fick ju till och med bara villkorlig dom. Och det tycker jag är helt... Men alltså, man betraktar fortfarande kvinnor som offer, inte förövare. Och det spelar ingen roll nästan. Det är till och med kvinnliga mördare kommer mycket, mycket, mycket mildare undan, på grund av att de kan alltid säga att ja, men jag slog ihjäl min man för att han hade misshandlat mig under 40 års tid. Här finns några bevis för det. Nej, men varför skulle hon ljuga om det? Därför man kan inte föreställa sig att kvinnor kan vara ondskefulla kriminella typer.
Det där är ett gammalt problem. Alltså, det var så redan, det var ännu värre när jag satt i det. Det var fullt hopplöst. Men jag har också sagt det, att vi behöver lagar skrivna av kvinnor för kvinnor. Va? Därför att våra lagar är väldigt skrivna för män och män.
Mm.
Men hur som helst, om du minns förundersökningen, så har du ett exempel på tingsrättens flathet. Och det är att man konstaterar i den senaste domen att en text som har skickats ut till 18 personer runt pappan.
Mm.
Alltså folk han känner. Om uppgifter om vilket svinpens han är. Återfanns i hennes mobil.
Ja.
Men, säger rätten, de dömer henne inte för det. Därför hon har ju nekat till att det är hon som har postat ut 18 breven.
Mm.
Det är underförstått, det kan vara någon annan som har tagit hennes mobil. Och sen skrivit av exakt den text hon själv har skrivit in i sin mobil. Och skickat till 18 personer för att förtala fadern.
Ja.
Och det som är läskigt i det här, va, det är att nu använder man dig. Man använder indirekt också mig. Man använder Gud, alla möjliga människor för att fortsätta förtala pappan.
Ja, exakt. Och jag håller helt med dig. Det är fruktansvärt att hon inte dömdes för detta. Och hade det varit en man som hade stått inför rätta för det här, så hade man inte gjort sådana ursäkter och sagt att ja, men det är inte helt säkert att det var han. Han hade dömts för det. Det är jag väldigt övertygad om. Och som sagt, alltså pappan har ju haft ett helvete. Dels visste han inte var sonen befann sig under 5 månader och dels alla dessa brev som kom till klassföräldrarna som plötsligt började titta snett på honom, till pojkens fotbollstränare. Han har genomlidit ett smärre helvete och det ska nu fortsätta med hjälp av det här teamet.
Ja, med hjälp av teamet, precis va. Och sen så blir det ju så att alltså jag känner också att det som händer nu är väldigt farligt för hela Sverige. Därför att när jag är i Sverige, vilket inte är allt för ofta, men när jag är där så ser jag att män vågar inte ta i barn.
Nej.
När jag är hemma på norra Cypern så ser jag män ruska upp ungar i huvudet, pussa på kinden, jonglera med dem, krama om dem. Alltså turkcypriotiska barn får kärlek 100 gånger om dagen. Ifrån diverse folk, va?
Mm.
Allt från handlaren som ruskar om dem i skallen och ger dem en gratis banan. Det finns inte i Sverige. Svenska barn får nästan ingen fysisk kontakt alls. Därför att det pågår någon slags pedofilfrost, eller vad jag ska kalla det för.
Ja.
Och man vet idag att pedofiler är väldigt, väldigt ovanligt. Och deras bakgrund är alltid att de själva en gång i tiden var utsatta. Och det är väldigt udda människor. De lever helt isolerat, de har inga kompisar, vuxna kompisar. De lever där i sin barnpålsvärld, man. Det är ju väldigt skruvade personer.
Ja.
Och det finns ju ingenting som tyder på att pappan är isolerad eller inte tycker om andra vuxna och dras till barn. Och det är precis som du säger, pedofil slår inte ungarna. Det är ju det dummaste de kan göra, man.
Mm.
Det är ju så löjligt så det är bara inte sant.
Och man ska ju också veta att i det här teamet. I det här teamet som vi pratar om, där är ju som du nämnde 2 stycken före detta poliser. 2 poliser som har fått sparken därför att de bedömdes som olämpliga. Det är ju då dels den här Monica Dahlström Lanne som var en av de värsta på 90-talet. Och då var hon polis och hon utredde just såna här incestanklagelser. Och hon skrev en bok och där skrev hon svart på vitt. Hon skrev så här: jag har aldrig träffat en oskyldigt anklagad man. Alltså att en polis säger någonting sånt. Det spelar ingen roll att de nekade. Det spelar ingen roll att det inte fanns några liksom bevis för att de hade gjort någonting. För i hennes värld fanns det inte en enda oskyldigt anklagad man.
Nej, jag har förstått att hon tror det. Och så är det ju inte, va. Och det blev ju uträtt runt händelsen. Att ibland hade hon ju rätt, va. Men för det mesta hade hon ju inte rätt.
Mm.
Och då var det bra att hon fick sparken. Den andra polisen, Conny Andersson, han fick inte sparken. Utan han såg upp sig själv lite senare. Och det är väldigt märkligt. För han fick tydligen, enligt uppgift som jag fick in från högt uppsatta poliser, så fick han stora, stora kontrakt alltså, av Götblad. Så han förvandlades till en konsult.
Mm-hmm.
Istället för att få regelrätt sparken. Men det var ju en polis som också tog lagen i egna händer. Och det gör han ju nu. Va?
Ja, han är ju dömd för någon misshandel.
Ja, det är han. Av en 15-åring bland annat, tror jag.
Mm.
Ja, alltså det är ju väldigt märkliga personer, men och det är ju svårt att tro när man ser den där Conny Andersson. Han har ju en väldigt mjuk, för att inte säga vek, framtoning. Första gången jag såg honom, när han blev intervjuad av Henning Witte, så satt han barfota. Och jag tänkte, vad är det här för en hippie-typ? Så, men det är kanske medvetet att han tonar ner sin andra sida för att framstå som en snäll och vänlig man som bara har barn och kvinnors bästa för ögonen.
I det här fallet så begår Conny och de andra ett stort misstag. Alltså. Och jag är förvånad över att en sån som Conny inte har mer insyn i domstolar, tänker. Jag hade kontakt med honom strax före den senaste sessionen i tingsrätten. Mm. Och då sa han att ett bevis på att det var korruption var att rådmannen slängde sin sent. Va? Och då började jag undra, liksom, hur tänker ni? Och då ställde jag frågan, liksom, hur kan du få det här till... Jag ställde frågan på Skype. Hur kan du få det här till att det är en pedofilring? Alltså, det är fullständigt normalt att man slänger in en rådman sent i vissa ärenden. Va?
Mm.
Det är lika nämndemännens namn kom ju upp på listan samma dag det är session. Va? Och det är för att du inte ska kunna gå runt och hota och muta folk. Va?
Just det.
Och då fick jag inget svar. Jag fick inget svar. Alltså. Hon är väl att svara mig. Va? Mm. Så sen bara fimpade jag honom från Skype. Va? Och det är också lite märkligt att man inte får svar på en sån juridisk fråga eller vad vi ska kalla det för. Men han hade nog inte räknat med att jag skulle läsa förundersökningarna.
Nej.
För att förundersökningen säger ju precis tvärt emot vad de själva går ut och säger, att så här är det.
Ja.
Och nu är de ute och säger att jag deltar i den här ringen också. Va? För att jag hade fosterbarn för 40 år sedan.
Ja. Nej, det är huvudlöst. Och det är väldigt tråkigt och kontraproduktivt. För att man kan ju säga att de här personerna befinner sig ju, i alla fall Henning Witt, har ju liksom varit en av, vad ska man säga, alternativ mediekanaler. Och vi blev ständigt beskyllda då för att skapa fake news och det där, vilket ju inte är sant. Det är ju mainstream-medierna som håller på med det först och främst. Men det är ju när någon som har befunnit sig på den alternativa scenen ganska länge tar en sån märklig ställning i det här, så är jag rädd för att det spiller över på alla oss andra.
Alltså, jag såg att han påstod att du hade förlorat din journalistiska heder därför att du ifrågasatte det här fallet. Men alltså, jag tror att de försvinner, va? De är så ute och trampar i fel vatten den här gången, så de bör dra sig tillbaka, läsa förundersökningen själva nogsamt med domstolens ögon lite grann och se och försöka få lite balans. Va?
Ja.
Alltså, de är helt ur balans och där känner jag igen när väldigt manipulativa kvinnor drar igång, så blir hela omgivningen spattokig.
Ja. Ja.
Den här kvinnan är, som själv har sett, extremt manipulativ.
Mm. Ja.
Hon bryr sig inte om att hon sabbar hela sin son.
Nej, exakt. Och jag menar en sån som Ole Dammegård, som ju jag tycker har gjort ett mycket intressant arbete när han pratar om det här med false flag-operationer. Jag köper inte allt han säger, men jag tycker att han har pekat på väldigt många saker som är intressanta. Och att han lånar ut sitt namn till en sån här fullständig stolle utredning. Det gör ju att många kommer nog att säga att nu tror jag inte på någonting som Dammegård säger längre.
Ja, jag har inte sett vad han har sagt om just det här, va? Men mitt råd är nog att gå tillbaka till ursprungskällorna, till exempel vårdnadsdomen i Uppsala, och se hur domstolen resonerade när de gav pappan ensam vårdnad. Sen måste man förstå att när en domstol har gett en förälder ensam vårdnad, så är det bara den föräldern som får vårda. Om till exempel den här pojken hade varit mitt fosterbarn för 40 år sedan, då hade jag rått den här mamman att slänga ut det här teamet ur ditt liv direkt. Och börja göra som SOS säger, till exempel sluta polisförhöra ungen jämt.
Ja.
Det är det råd hon hade fått av mig.
Mm.
Och långsamt men säkert återta gemensam vårdnad.
Precis, så länge hon fortsätter med detta så kommer ju det bara till att sluta med att hon inte får träffa sonen överhuvudtaget. Och då kan ju de här gubbarna sitta och klappa sig själva på ryggen. Åh, vad bra, nu har vi ordnat så att mamman överhuvudtaget inte får träffa sin son längre.
Och det undrar jag över varför de håller på och jobbar på att hon ska förlora umgängesrätten. För det gör de. Rätt upp och ner gör de det. Och det är för att de inte liksom köper... Och vi kan ta ett annat fall då. Vi säger att en pappa får inte träffa sitt barn. För han är anklagad. Nej, alltså omvänt då. Vi säger att det är en pappa som agerar ut som en vansinnig. Så tror jag att då skulle man säga till honom att ja, men det måste du ju förstå att du har ju ingen vårdnad. Så du kan inte springa omkring på sjukhusen som du gör med den här ungen och fotografera och söka vård och ha det.
Mm.
Men man gör inte det i det här fallet, och det tror jag du har rätt, det beror på att det är en kvinna. Man. Och vi har två mord nu som är begångna av kvinnor som polisen tog som olycksfall, som försäkringsbolaget IF fick dem att riva upp utredningarna. Ja. Och båda har fällts för mord på karar. Det här är ett bekymmer alltså. Och det var, du vet, när jag satt i rätten var det fullständigt hopplöst.
Mm.
Jag kommer ihåg att jag sa till en rådman en gång att vi måste sätta in den här tjejen därför att hon dör annars. Och det var ju det som hände. Och det var roligt, det måste jag berätta för er. När jag hade slutat i rätten och jobbade som yrkesförfattare så var jag inbjuden till Hinseberg.
Mm.
Skulle föreläsa där. Och då kom en tjej fram till mig och sa jag måste få tacka dig för mitt liv. Jaså, så jag var då. Jo, du var med i den rätt som satt in mig på 2 år. Och nu har jag blivit ren från heroin och hon hade börjat plugga fram och tillbaka.
Ja.
Och jag vet att jag sa det flera gånger i rätten att släpper vi henne så är hon död alltså. Inom en kvart.
Mm.
Och då var det ju så att man satte dit karar direkt med kvinnor. Ja, men det är synd om de är offer. Han har nog lurat henne men.
Ja, det är ett problem och jag tycker som du att man måste titta över det här igen och göra lagarna mer könsneutrala. Och jag vet inte riktigt hur det ska gå till där, för att människor är ju väldigt präglade av bilden av den goda modern. Och jag menar, hela socialförvaltningen är ju så präglad av det så att man kan vara nästan 100% säker att om en socialförvaltning inte går på mammans linje utan säger nu får du sluta, du gör ditt barns liv till ett helvete, då har de extremt mycket på fötterna.
Det har de ju också i det här fallet, va?
Ja.
De har ju extremt mycket på fötterna. Sen deras teamets lösning är att polisanmäla alla som säger emot, va? Jag menar, hur seriöst är det alltså?
Mm.
Och sen går man ut och visar alternativmedia och så presenterar man sin polisanmälan. Och den text som ligger ute nu på bakom kulisserna av mig, den är en skvatt galen. Va? Mm. Det står till exempel att jag dolt att jag satt för VPK i rätten för 40 år sedan.
Mm.
Aldrig dolt. Skrevs väldigt ofta om det i media förr. Va?
Ja.
Och jag själv aldrig dolt. Det är tvärtom så att VPK Stockholmspartiet och Moderaterna, de gick ut och handplockade folk som skulle sitta åt dem.
Mm.
Så jag menar, jag var inte ens inblandad i själva partiet, va? Utan de bara handplockade mig, då kan du sitta för oss.
Ja.
Jag vet att du är duktig på ung.
Just det.
Så att, nej, alltså det, de sprider, alltså vem förtalar vem här?
Mm.
Va? Mm. De har ju rättshaveristiska metoder, kan du väl kalla det för.
Ja, det kan vi absolut kalla det för. Och jag skulle också säga att de är lite desperata. Att de skriver, att de påstår att de har då polisanmält dig för förtal, vilket de kanske har gjort, men det kommer naturligtvis inte bli någonting med det. Och att Henning Witte påstår att jag har förlorat min journalistiska heder. Jag ser det som desperata försök att komma in i debatten. Alltså det var så fort Henning Witte hade skrivit det här om mig så fick jag meddelanden från flera personer i den här kretsen. Det här måste du ju svara på. Nej, varför ska jag svara på det? Jag bryr mig väl inte dugg om vad Henning Witte tror om min journalistiska heder. Men de är desperata för att komma in i debatten och att någon ska lyssna på dem. Och därför så säger de nästan vad som helst om oss till exempel.
Ja, alltså de använder ju dig för att få uppmärksamhet och de använder ju mig för att få uppmärksamhet. Va? Mm. Och jag har inte heller svarat dem offentligt. Jag har en låst blogg med få medlemmar och de vet vad jag tycker om det här. Va? Men jag har inte heller svarat honom offentligt. Va? Det är ingen anledning.
Nej, precis.
Jag tycker också man ska lugna. Utan jag tror att det ligger mycket i det du säger, att de vill ha tillbaka möjligtvis en gammal publik eller något. Va?
Mm.
Men de gör nog fel alltså. För folk går inte på det här. Det är för ensidigt. Va? Det är för obalanserat. Va?
Ja, helt klart.
Och den artikel jag skrev som ni vill visa med, va? Det står i den att jag skriver inte den här för att söka sanning eller ens döma. Jag skriver den där för att det saknas balans.
Precis.
Det är precis vad du gör i det här fallet.
Mm.
Och gillar inte jag det här med offret. Alltså svenska kvinnan är alltid offer. Det är för mig var det ett emigrationsskäl. Alltså att slippa det. Va?
Ja, ja.
Och det genomsyrar ju precis hela Sverige. Va?
Ja, visst är det så.
Alltså, jag skrattade när jag kom till svenska ambassaden i Nicosia. Skulle ha ut ett nytt körkort. Och jag blev behandlad som ett barn. Det hade inte jag blivit på åratal här nere. Jag är ju betraktad som en vuxen kvinna som har mina handlingar här.
Ja.
Men det räcker med vårt ambassad så tilltalar de dig som ett litet barn som inte förstår bättre. Man.
Usch, ja, det är fruktansvärt.
Makalöst. Alltså.
Nej, och det är liksom som så mycket annat. Det är som så mycket annat med Sverige, att det är liksom så dubbelt hela tiden. Kvinnor ska höjas till skyarna, vi är 1000 gånger bättre än alla män. Och samtidigt så är vi svaga offer som man ska klappa på huvudet. Och det är väldigt märkligt.
Mm, det ser man i den här domen. Alltså, tingsrätten har varit mjäkiga.
Mm.
Alltså, de har släppt igenom grejer som den här experten skulle ha fällts för medhjälp. Absolut, va?
Mm.
Och jag hade nog velat se ett åtal för människorov och inte egenmäktigt förfarande med barn. Därför att det är juridiskt sett inte hennes barn längre, va?
Nej, just det.
Så tingsrätten går liksom med på att ja, du tog ditt barn iväg 5 månader. Men hon har inget barn längre juridiskt sett, va? Hon har umgängesrätt med en pojke.
Mm.
Där det enda som får vårda honom är pappan.
Ja.
Så tingsrätten har varit extremt mjäkig.
Ja.
Och det tror jag också beror på, precis som du säger, en kvinna.
Mm. Ja, nej, mycket som är, det är mycket som är dåligt med Sverige. Och jag vill bara också knyta an till det här du sa med hur, att barn inte får kärlek, framförallt från män. Och vi vet ju att det sämsta läget för ett barn som växer upp, det är att inte ha pappa i sitt liv. De barnen är kraftigt överrepresenterade i drogmissbruk, i självsvält, självskadebeteende, självmordstankar och allt sånt. Det är en katastrof att männen motas bort från barnens liv och att de själva har blivit så rädda för att bli falskanklagade att de inte vågar visa naturlig kärlek för sina barn.
Nej, det är hemskt alltså. Och det borde du göra många inslag om, därför att det är en katastrof. Det är en riktigt stor folklig katastrof.
Mm.
Och den ser man om man, om jag är utanför Sverige och ser hur normala människor behandlar barn. Va? Servitörer, handlare, morfar, pappa, mamma, alla. Jag lovar det, turkcypriotiska barn får 100 kramar om dagen. Mm. Svenska barn får inga kramar. Möjligtvis av mamma.
Nej, precis. Och här är det ju till och med, här är det ju till och med kampanjer. Man hade ju någon kampanj nu för något tag sedan som hette Stopp min kropp. Och det var bland annat en reklamfilm då där en liten tös kommer hem från skolan. Hon ser ut att vara en 8-9 år gammal. Och så kommer mamman och vill ge henne en stor kram. Varpå ungen sätter upp handen som en stoppsignal och säger stopp min kropp. Det är alltså vad de lär barnen i skolan, att ingen, alltså att en kram skulle vara ett sexuellt övergrepp.
Mm, det är ju det, alltså allt sexualiseras i Sverige.
Mm.
Och det ser man ju väldigt tydligt när man bara tittar in i landet som jag gör ibland. Va? Och jag tror att alla utlandssvenskar rakt av i hela världen, det är en av de saker vi noterar direkt. Men gud, allt sexualiseras här.
Ja.
För det blir som en våt vägg som ramlar över en.
Ja, det är skrämmande. Det är jättehemskt. Ja, nej, men du har rätt i det. Vi måste prata mer om detta och skriva om det. Och jag har slängt ut en trevare till den här pojkens pappa. Jag har ännu inte fått något svar. Men jag tror att det är viktigt också att förstå pappornas situation. Alltså vilket fruktansvärt brott han har varit utsatt för. Och jag menar, hur har han mått? Hur har han det? Hur lyckas han bygga upp liksom då relationen till sonen igen? Det är katastrof.
Ja, alltså socialtjänsten måste ju ha gjort bedömningen att han klarar det här. Annars hade de ju satt den här pojken och fostren för länge sedan.
Ja.
Och när jag grävde upp pappan så letade jag efter spår att han förtalar mamman, och det gör han inte.
Nej.
Det är tvärtom mamman som förtalar pappan precis överallt. Va? Mm. Så att om han är stark, vilket jag tror att han är, så klarar han sitt barn ifrån ett öde som fosterbarn.
Ja.
De närmsta 10 åren. Va?
Just det.
Och det vet han nog. Va? Så han vet nog att hur han ska hantera frågan. Men det kom ju en backlash när den här grabben är vuxen.
Oj, ja. Oj, oj. Mm. Ja, jag tänker att många kvinnor kanske borde tänka sig för lite grann, för det har jag sett även i min egen närhet. Barn som har blivit som har varit mitt i ett sånt här drama, som faktiskt i vuxen ålder har tagit avstånd ifrån sin mamma.
Det är vanligt, men det är också så att de unga vuxna i Sverige, de tar avstånd från alla sina föräldrar.
Ha.
Det ser man runt Medelhavet här. För här har vi, det är ett vanligt samtalsämne. Från engelsmän till spanjorer, fransmän, svenskar, norrmän. Att de är 30, 35, 40, så gör de slut med sina föräldrar. Va?
Yes.
Det ingår i kulturen där uppe.
Och vad ligger bakom det, menar du? Finns det någon röd tråd eller är det alla möjliga skäl?
Föräldrarna är inte tillräckligt PK. Vanlig orsak.
Jösses. Mm. De är så hjärntvättade genom hela skolsystemet och medierna.
Du har ju en åldersfascism där uppe som inte finns alls här till exempel.
Mm.
Här är allting tvärtom, utom larmnumret. Det är samma. Men här finns inget åldersförakt alls. Jag ser ju hur generationerna samarbetar i ett normalt land. Sverige är ju inte normalt någonstans. Alltså.
Nej.
Det säger något som är normalt i Sverige idag. Det finns ju nästan inte.
Nej, jag har svårt att komma på någonting. Men nej, och jag tänker ibland att det är väl därför vi har hamnat i den situationen vi är nu. Därför att vi hade redan blivit helt onormala och slutat bry oss om varandra och bara lita på att staten ska förse oss med allt vi vill ha. Och kanske när vi har gått igenom den katarsis som väntar, så kanske vi kan komma ut på andra sidan som ett betydligt bättre folk.
Ja, man kan hoppas på det. Men jag tvivlar ibland när jag ser vad som händer där uppe. Mm. Därför att de här sociala reglerna, eller hur vi ska kalla dem, som var aktuella på 60-talet, de är helt borta idag.
Ja.
Och allt sexualiseras och alla är pedofiler och alla män är våldtäktsmän. Och det är skrämmande med den här sexualiseringen av precis allting. Man.
Ja.
Jag bara ta, som jag studerar väldigt ofta, när det kommer ner folk hit till mig på Cypern, så säger jag åt dem, sätt på dig en huvudbonad. Mm. Du måste skydda dig i solen. Mm. Nej, jag sätter inte på mig några kvinnoförnedrande plagg. Får jag till svar, va? Och jag hade en väninna som dog i heatstroke. Hon begravs på sin 65-årsdag. Jag var på henne flera gånger. Mina vänner är tyvärr väldigt starka och envisa. Och hon tillhör ju den gruppen. Men hon sa så till mig, men Lena, man åker ju till Cypern för sola. Och jag tänker inte sätta på mig någon kvinnoförnedrande huvudbonad. Ja, men för helvete, så solen är jättefarlig så här år på Cypern. Nej. Och sen, ja, så fick hon in hit och tvärdom.
Men alltså, du menar att varje slags huvudbonad har nu i svenska kvinnors huvuden blivit en slags, ett slags huckle med en burka?
Ja, exakt. Alltså få på dem en solhatt, det är lätt, ska jag säga det. I bästa fall kan du få på dem en maskulin keps eller något, va?
Mm.
Men alltså får på dem en solhatt som det ens luktar feminint om det går.
Nej, jösses. Ja, du Lena, tack så mycket för ett väldigt intressant samtal. Jag tror att jag ska göra slag i saken nu och faktiskt åka ner och hälsa på dig någon gång på norra Cypern och uppleva detta som du hyllar så.
Du är välkommen, så ska du få se ett alltså det är förmodligen världens säkraste land. De har ju varit isolerade i över 30 år, va? På gott och ont. Det finns ju till exempel väldigt lite knark här. Vilket märks. Folk är väldigt friska här. Så du är mer än välkommen. Och du kommer nog slås av det här som jag skriver ofta om också. Det här med tvärtom. Allt är tvärtom här utom larmnumret, för det är också 112.
Ja, och jag lovar att jag ska ta på mig en solhatt när jag kommer.
Ja, jag gör det, för annars blir jag upprörd. Jag blir tokig på svenskar och solhattar. Men du är välkommen.
Tack ska du ha, Lena. Ha det bra, vi hörs.
Hej då.
Hej då.